Ja, det här är då den officiellt första inspelningen för min blivande podcast. Nu är inte jag kopplad till iTunes än, men tänkte att jag sätter igång med ljudfilerna, lägger upp det på bloggen och sen så får vi se hur lång tid det tar innan jag kommer vidare i den tekniska djungeln här. Det här är Bodil från Bergman Hughes Images och ifrån min nya plattform Magpodden. Och på den kommer jag att prata med olika människor som befinner sig i olika stadier. Det kommer att vara, alltså, podden är till för blivande och nyblivna mammor och andra tjuvlyssnare. Och jag kommer att prata med blivande och nyblivna mammor och lite andra teman faktiskt också så småningom. Men det första intervjun gör jag med Nicole som är höggravid och hon kommer att få inviga Magmåndag, som vi har ett tema som heter på den här podden. Magmåndag. Så att hon ska ha barn typ om en halvtimme ungefär. Och det är några dagar till. Vi vet inte exakt när det händer. Men Nicole, välkommen till Magpodden.
Hej Bodil, tack så mycket.
För här sitter vi och ska prata. Vi känner ju varandra sedan förut. Och jag har faktiskt känt dig ända sedan du inte hade barn i magen. Förut ju.
Precis.
Så jag har ju levt med resan och vi träffas ofta och sådär. Sen pratar vi inte kanske om magen så ofta, men det gör det kanske med andra. Men nu ska vi prata om magen och om dig och om tankar och funderingar. Och sådär, jag har inte någon papper med jättemånga frågor, utan vi bara ska se om vi kan få till det här i en liten berättelse. Så du är alltså höggravid. När ska du ha barn?
Ja, vi är ju beräknade nästa vecka, så att ja, om några dagar.
Men du känner att du kanske får det i natt, eller?
Ja, jag trodde faktiskt att vi skulle få här för ett dygn sen, för att då fick vi lite förkänningar, eller jag fick lite förkänningar. Men sen så la det sig, så att nu känns det som att det skulle nog kunna dröja ett par dagar till.
Okej, men då så. Och du har mått ganska bra, va? Redan hela graviditeten skulle jag vilja påstå.
Ja, absolut. Nej, men jag tycker att jag har faktiskt mått väldigt bra. Det har mer varit att det har kliat i benen och sendrag och sådana saker som är väldigt vanlig när man är i slutet av graviditeten.
Just det.
Men annars så har jag faktiskt mått väldigt bra.
Ja, vad bra. Nej, men det är ju det som är grejen. Man kan ju må hur som helst. För innan nu ska vi kanske berätta om bakgrunden också. Att du har, eller ni ska vi säga, har blivit gravida med lite hjälp. Jag hade också lite hjälp när jag blev gravid och ni gjorde IVF-behandlingar.
Precis.
Det var ju inte någon lek.
Nej, det var det verkligen inte. Det var en väldigt lång resa. Man skulle kunna kalla det en riktigt berg- och dalbana.
Ja, precis. Ja, det är tufft. Alltså, och ni gjorde ju flera gånger också. Det är olika vilken tur man har med det där.
Precis. Vi gjorde flera gånger och vi lyckades på sjunde insättningen.
Ja, herregud.
Man kan alltså göra flera uttag. Och sen så varje uttag resulterar ju i x antal befruktade ägg som man sen får tillbaka. Och sammanlagt så fick vi då tillbaka 7 ägg, alltså i 7 omgångar. Och den sjunde omgången lyckades.
Ja, det här är någonting. Jag gick ju också igenom en behandling, för jag fick mycket mildare självklart. Men för jag gjorde en sån här makeinsemination som det heter, när man helt enkelt labbar fram de bästa spermierna. Och vi hade problem med hur många som var bra, fick vi reda på sen. Och då var det ju bara 2 gånger, och då var det typ inseminering med Michaels sperma helt enkelt. Och så duktiga simmare och friska och krya och sådär. Och det tog 2 gånger. Och det var ju inte något speciellt stora ingrepp. Det här är ganska stora ingrepp. Men det är det. Man behåller ju hoppet och vill fortsätta. Ni kämpade på väldigt bra där. Och det var ju svårt. Alltså, det här är ju ingenting. Jag tror alla som vi berättar de här sakerna, tänkte jag också, bara så ni förstår. För det finns ju många som gör det här. Det är jättemånga som får hjälp att bli gravida. Det är inte någonting som är ovanligt. Har du hört någon statistik på det där? Det har inte jag koll på faktiskt.
Jag har förstått att 1 av 6 par är ofrivilligt barnlösa, men som kan bli hjälpta. Och de flesta lyckas ju faktiskt via IVF. Jag har för mig att det fanns en siffra på 65% på den kliniken som vi var på. Så att, men sen beror det ju på vilka förutsättningar man har. Vi hade väldigt goda förutsättningar och det var därför vi hela tiden kämpade på och aldrig gav upp.
Nej, precis. Men du, berättade om den där grejen, eftersom vi är på det här temat nu med IVF då. Det var någonting med någon lim som jag aldrig hade hört talas om förut.
Ja, när vi hade gjort alla våra, eller när vi hade gjort den första IVF-omgången, vilket resulterade i 5 befruktade ägg och ingen tog sig. då började jag forska lite på nätet. Jag satt på alla möjliga, jag satt på familjeliv och jag gjorde efterforskningar som sagt på nätet. Jag läste i böcker och kollade vad finns det för metoder, vad gör de utomlands. Jag kollade lite på Grekland som är, ja, i Aten då så är de ju jättekända för sina framgångar med IVF-er. Och jag började titta på såna här autoimmunitet och sådana behandlingar som jag har hört att, ja men även om man är liksom fullt frisk och det är bra spermier och det är bra ägg, så kan det vara så att man faktiskt är autoimmun, det vill säga man stöter bort det befruktade ägget.
Oh man, det var ju praktiskt.
Så då började jag titta på en sån här autoimmun behandling och i och med att jag forskade om den så läste jag om någonting som heter baby glue.
Ja.
Och det är ett slags, vad ska man säga, man marinerar det befruktade ägget i en slags vätska som är som ett klister. Och det där gör man bara en liten stund innan man ska återinföra det här befruktade ägget i livmodern. Och då ska det fästa. Och det gjorde vi på vårt sjunde försök.
Ja.
För att då började de klia sig lite hårt på kliniken och tyckte att det var jättekonstigt att det aldrig tog sig.
Men var det så att de hade tillgång till det här baby glue-grejerna då, eller?
Ja, det hade de. Men de har för dålig statistik för att erbjuda det till alla. Men vi frågade efter det. Vi sa att det finns ju andra metoder. Och då började vi att prata med dem och så liksom börja kolla vad vi kunde ha för andra alternativ.
Mm.
Och då så sa de, nej men vi provar det här baby glue. Mm. Så det gjorde vi och den satte sig.
Mm.
Annars så var vi också på väg att göra något som heter scratching.
Mm.
Lite obehagligt, man går in och vad ska man säga, skrapar lite på livmodern så att man skadar den helt enkelt. Så att den i samband med att den börjar reparera sig själv så tar den också åt sig det befruktade ägget som man då sätter in några dagar senare i själva läkprocessen.
Ja, det låter lite våldsamt måste jag ju säga. Men,
det är tydligen effektivt. Kan sätta sig. Men vi behövde inte göra den. Den skulle vi gjort på vårt åttonde försök.
Mm.
Men det räckte med att sätta in baby glue då.
Mm. För då blev ni gravida ju.
Då blev vi gravida.
Men hur kändes det? Det måste ha varit helt overkligt. Kunde du fatta? När förstod du liksom att men jag är fast gravid?
Jag måste faktiskt säga att samma dag som vi fick insättningen så gjorde det ont. Bara några sekunder, alltså på kvällen. Och då tänkte jag att nej, nu tappade vi ägget en gång till. För man känner lite när man tappar ägget. Det är som att det liksom knäpper till liksom inuti magen.
Jaha, gör det det?
Som en snabb smärta.
Aldrig hört talas om det förut.
Nej, men det gör det. I alla fall då vi har gjort IVF. Men man blir ju extra uppmärksam på sin kropp när man gör IVF. Väldigt, lite för uppmärksam blir man. Man tyder ju alla tecken och hoppas ju på att det är någonting som ska leda till graviditet.
Ja, såklart.
Men då blev jag lite ledsen. För det där hade jag ju känt liksom. Men ungefär kanske några dagar, en vecka efter själva insättningen. Och då tyckte jag att det var ganska konstigt att det kom redan samma dag.
Mm.
Så ringde jag till barnmorskan, tror jag, dagen efter och sa det att nu har den nog släppt igen då. Och då sa hon, ja men du kan inte tänka dig att det kanske kan vara så att den faktiskt satte sig. Att det var det du kände.
Mm.
Så det var förmodligen det jag kände.
Mm.
Och sen så kändes det helt annorlunda i kroppen.
Mm. Du har gjort så många gånger så du måste känna skillnad. Ja,
precis. Och plus så att jag väldigt kort därefter kan det vara. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att ungefär 2 veckor så fick jag så enorm halsbränna.
Mm-hmm.
Och det hade jag ju då som hade forskat ihjäl mig tidigare. Så att det var ju ett väldigt tydligt tecken.
En klassiker, så, halsbränna.
Ja, en klassiker. Och sen så onda brösten. Så att när vi tog testet då en vecka före testdagen så var ju det positivt.
Mm. Och den stirrar på den, men då är du nästan lite inställd på att ja, men det är faktiskt så här nu. Eller vågar du tro på det?
Jo, jag vågade tro på det med väldig försiktighet.
Ja.
Men min kille, han ville nog inte riktigt tro på det. Utan nej. Han tyckte att vi väntar till testdagen.
Ja.
Då kan jag tro på det i så fall.
Ja, det förstår jag. Och man blir ju rädd och man blir så ledsen. Man blir så ledsen när det inte funkar. Jag var bara med om en gång att det inte funkade och det räckte med det liksom. Så att jag förstår att det måste ha varit en... det är svårt att så här långt efteråt, framförallt nu när barnet ska komma typ i morgon, att man liksom vill prata om det. Men det har ju varit... Det vet ju, och de som har hållit på att gå igenom IVF, de vet ju själva också, det är ingen nyhet. Det här är väldigt jobbigt emotionellt. För att man, det är en så otroligt stor vinst i slutändan, så man tar sig igenom så tuffa saker. Det är så jag ser i alla fall. Visst är det så? Man liksom, det här är det höga odds liksom, men utdelningen är så fantastisk, så man tar sig igenom det här på något vis liksom.
Man gör faktiskt det. Däremot så vill man ju, man kan, eller jag ska säga så här, ja, man tar sig igenom det, men man kanske måste börja kolla lite på andra alternativ, som vi till exempel började titta på adoption.
Ja, just det, gjorde ni, ja.
Och i och med att vi gjorde det, så tror jag att vi båda två släppte den här enorma pressen.
Ja.
Att vi måste ha ett biologiskt barn. Så vi började ju drömma om det här adopterade barnet.
Mm.
Och vi hann ju faktiskt gå kurs och ställa oss i kö och välja land och,
mm.
och anmäla oss till den här familjeutredningen.
Mm.
Men i samband med det då, det var ju då vårt sjunde IVF-försök, lyckades.
Mm.
Men vi kom fram till att vi kunde lika gärna tänka oss ett adopterat barn som ett biologiskt barn.
Mm.
Och i och med att vi kände så på något sätt så slappnade man ju av och kunde på något sätt man tog emot den här graviditetsbeskedet på ett mycket bättre sätt. Det var liksom inte att man var nere i djupaste dalen. Nej, och vi fick det beskedet, utan vi var ganska tillfreds med livet redan innan.
Okay.
Så det kom bara som ett extra plus, och våran relation var så pass bra trots att vi hade haft det så kämpigt.
Mm.
För vi hade på något sätt släppt lite, men inte slutat hoppas.
Nej, just det. Ja, men det var ju bra. För jag tror väldigt många, om man håller på många gånger som ni, så blir det svårt att sluta, att man börjar kolla på andra saker om man vill ha ett barn. Och jag vet inte, adoptionsvärlden vet jag inte så mycket om. Vi ska väl ta en sån tema då kanske också på bloggen och prata om med adoptivföräldrar.
Mm.
Men det här med, det finns för begränsningar på hur gammal man får vara och allt möjligt i olika länder och så, än så.
Absolut, det finns jättemycket regler, och man ska vara gift eller man ska vara ett sambo så länge.
Mm. Mm.
Och sen så är det ju olika krav då för olika länder, såklart. Och sen så är det ju krav på, alltså, föräldrarnas ålder och barnets ålder till exempel. Desto äldre man är, desto äldre barn får man ju adoptera.
Jaha, okej.
Och sen så allt oftare så blir man ju erbjuden ett barn med speciella behov.
Mm.
Och det kan vara allt från lättare handikapp till svårare handikapp. Mm. Till att barnet är, jag tror att de var 5 år gammalt. Då anses det som ett barn med speciella behov. Eftersom det har ju en upplevelse som man med sig då.
Mm.
Och när man är 5 år gammal och man har bott på ett barnhem så
ja,
kan det vara anpassningsproblem till exempel när man kommer då till ett nytt land. Får nya föräldrar, man ska lära sig ett nytt språk och så vidare.
Ja, men för det jag tänker på liksom, att om man det här med, om, för jag en sekund funderar på, skulle du liksom rekommendera andra som gör många IVF för att ställa sig i adoptionskön? Och tänker,
absolut.
Du gör det, för det verkar ju som att det är det bästa sättet ändå. Dels för att man inte vet vad som kommer att hända, och så för att det finns begränsningar och allt det där. Och för er så funkar ju det väldigt bra. Så rent emotionellt menar jag, så var det ett bättre ställe att komma ifrån hela tiden då när det gick bra sen slutet ändå.
Ja, och framförallt så fick man ju, när man har tagit det här beslutet om att jo, men vi kan tänka oss att adoptera, så blev det fokus på någonting annat. Och vi träffade väldigt mycket trevliga människor, blivande föräldrar, genom den här kursen.
Mm.
Så att,
ja. Nej, men det är en speciell väg. Jag antar att det är många som gör så här, när jag tänker efter, så är det nog många som gör det om de har mycket problem och får hålla på och vänta länge. Men nu är du ju faktiskt gravid, nu har vi
bebis på gång.
Och vi har Tony i mötes och vi fotograferade ju gravidbilder och ska även fotografera bebisen sen då. Så vet jag att vi pratade om det på vägen, att det är svårt att, du kände att du hade svårt att relatera till själva bebisen i magen. Men jag stod ju där och tjatade om att tänk på bebisen, och så sa du liksom att ja, men det är inte så lätt att, eller man, det känns inte som att det, man kan göra det. Vad säger du, känns det mera lätt nu? Jag sa till dig, och det tror jag fortfarande på, att det gör man inte först när det kommer ut liksom. Det är väldigt svårt att förstå att det är en bebis där inne, även fast man är höggravid. Visst är det så, Nicole?
Ja, nej, men alltså det går ju upp och ner.
Mm.
Det är klart att man är jättelycklig för magen och varenda liten rörelse är helt fantastisk. Och rör den sig inte, då buffar man och puffar på magen tills den rör sig.
För
man
blir ju lite orolig.
Nojig. Ja.
Ja, det blir nojig. Är det så att du känner att du måste kolla att den lever? Är det så?
Jo, men det absolut. Härom natten gick jag upp och drack ett kallt glas saft, stackaren, och väckte henne mitt i natten bara för att jag blev så orolig, för jag vaknade och fick inte igång henne att röra sig. Men då började hon ju såklart att röra sig. Men ja, alltså det är lite blandade känslor, eftersom man vet ju inte, eller jag i alla fall har lite svårt att se barnet framför mig.
Ja, men det kan man ju inte knappt. Det går inte.
Man känner att någonting är där, men det är så diffust på något sätt.
Ja, men precis. Det här är ju en så konstig grej. Det är verkligen en myskosak, det här med att ha barn i magen. Alltså jag vet inte, det är så normaliserat för det är så många som har det. Men jag vet fortfarande att för mig tog det lång tid. Jag tror jag var vecka 38 innan jag fattade att det överhuvudtaget var ett barn. Att det kändes liksom realistiskt att tänka sig att det fanns ett barn där inne. Och sen så förstås har man inte någon... Alltså man kan ju inte förstå vad det är förrän som kommer ut. Och så är det med alla upplevelser. Innan man har varit med om det så vet man inte exakt hur det är innan, när det första händer sen. Och så. Och man förbereder sig så gott man kan med det praktiska och mentalt och allt det där. Fast sen är det på riktigt först när man föder barn liksom, och sen så är det ju. Och det går inte att komma ifrån, det är bara att vänta liksom.
Ja, precis.
Ja, det är fascinerande. Men, och då är du höggravid nu och så har du, nu har du varit på profylaxkurs, vet jag.
Ja.
Och så har du känt att nu kan man inte göra så mycket mer än att köpa de sista grejerna. Sen är det bara att vänta, är det så?
Ja, precis. Alltså, det är lite svårt att vara nervös eller rädd för någonting som man inte riktigt vet vad det är man har att vänta sig.
Nej.
Så att man kan bara förbereda sig så mycket man... Förlåt?
Du har ingen förlossningsrädsla eller sånt där.
Någonstans så känner jag väl att jag är rädd att det ska göra för ont eller att man ska brista för mycket. Kanske rädd att inte komma in till BB i tid så att man har hunnit ta verkarbetet alldeles för mycket hemma och kanske komma in och vara helt öppen och det är bara dags att börja krysta så att det går för fort. Det är väl min rädsla lite, men sen är det ju också väldigt spännande. Alltså jag skulle säga att jag ser fram emot förlossning med skräckblandad förtjusning.
Ja, just det, det är nog bra sagt tror jag. Så kände jag, i början när jag var gravid så kände jag så här att, men vilket orättvist det här var och liksom, och hur ska jag liksom, det känns som att folk skulle skicka ut den i kriget och liksom med ett leende som att, lycka till, och jag kände, för jag var väldigt rädd i början när jag var gravid och tänkte att det här är ju åt helvete att jag ska behöva gå igenom det här, för jag ville ju, alltså du vet hur det kan vara, man tänker så konstiga tankar och har så mycket känslor och sådär, och jag tänkte att det här är en skitstor grej som kommer att hända och ingen verkar tycka att det är någon grej. Men sen så kom jag över det här med början av min graviditet. Och sen läste jag på och kände mig lite mer förberedd. Väldigt, väldigt mycket mer förberedd faktiskt. Så det höll inte i sig. Men jag vet att jag kunde inte förstå att folk tog så lätt på det. Det var ju en major event. Det jag var tvungen att vara med och ha ganska ont. Förstår du de här tankarna? Hade du några sådana tankar? Du kände dig aldrig orättvist behandlad eller?
Hur menar du med orättvist behandlad?
Att jag var tvungen att gå igenom det här för att jag var kvinnan i förhållandet.
Jaha, nej. Så känner jag inte. Utan det har man ju på något sätt vetat. Liksom, ända som man var liten att det är kvinnans lott att föda barn.
Ja, jag vet. Nej, jag var lite mera trotsig där tror jag. I början så att det la sig med tiden. Så.
Ja, jag kan ju känna ibland kanske, inte just att det är jag som ska in och föda barnet, men hemma här kan jag väl känna ibland liksom att man får ibland förklara liksom att nu har jag ont eller nu känner jag mig stor och kommer inte i mina kläder och man vill mer få ens partner och förstå hur det är att vara den gravida.
Ja, och det kan man ju knappt göra alltså. Det är svårt.
Det är väldigt svårt. Men ibland förklara varför saker och ting går lite långsammare. Och varför man inte funkar vare sig i huvudet eller i kroppen som man gjorde innan.
Jag läste om sån här, det här var länge sedan nu men det slår mig när du säger det här. Att det var någon sån här... Kropp, du vet, som på filmen när de sätter på någon kroppsgrej för att de ska se gravida ut. Det finns speciella kostymer att ta på sig underkläderna på filminspelning. Och då fanns det en speciell kroppsgrej som man kunde spänna på sig för män för att förstå lite grann hur det känns att vara gravid.
Ja, just det.
Har du hört talas om det? Ja, och då var någonting, det var de stora och tunga. Och sen så var det något tryck på blåsan som man kände sig kissnödig hela tiden. Det var så lite coolt och det var flera... Och det var någonting över ryggen, jag kommer inte ihåg detaljerna. Men det var, skulle ge någon slags inblick i hur det kunde kännas att ha en gravid kropp. Och det var lite spännande tycker jag. Då var det män som sa att oj, okej, det här var inte så jävla skönt. Så, det var lite jobbigt. Ja, men så kan det vara. Men bra, men då tänker jag så här att nu ska du in på vilken sjukhus var det nu du skulle till, Nicole? Nej, du skulle till...
Vi har faktiskt inte valt än. Vi är lite, eller vi hade ett val men vi tänker ändra oss så att vi hoppas att vi kommer hinna göra ett omval på måndag.
Okej, okay. Vi kanske inte ska Det behöver inte säga vart du ska någonstans. Jag skulle bara, jag tänkte att man funderar på om det är långt att åka. Sådär. Men det brukar ju sällan vara. Man har tur så får man ju åka i nära området i alla fall.
Precis. Nej, men vi försöker ju då att titta på, ja, på hur, precis hur långt det är att ta sig. Med tanke på att jag i alla fall i min släkt har med mig att både för min mamma, min syster och min mormor så gick det otroligt snabbt när det väl satte igång.
Mm-hmm.
Därför vet jag att vi måste lyssna på första tecknena när verkarna väl kommer.
Då är det dags.
Och det som skrämmer lite idag faktiskt, och jag tror att det skrämmer ganska många, det är ju att de olika sjukhusen säger ju ofta att nej, de är inte tillräckligt täta verkarna, utan vänta lite, vänta tills det är 3 minuter eller 2 minuter mellan verkarna, och då kommer ni in.
Ja.
Men det är ju så faktiskt att man kan ju vara väldigt öppen trots att man har 6 minuter mellan verkarna.
Ja.
Och då är det dags att börja krysta
när
man är 10 centimeter öppen. Och då är det inte så roligt att ha tagit hela det verkarbetet hemma, för att man får ju då ingen lustgas och ingen epidural, inga hjälpmedel.
Nej.
Och ingen som coachar en genom det sista delen av verkarbetet. Och det vill jag väldigt gärna ha. Så att jag hoppas ju att vi ska kunna ta ett sjukhus här i närheten.
Mm.
Om man inte har oturen att bli hänvisad vidare.
Mm, det är det. Men du har inte, det är inte högsäsong nu, va? Tror jag. Eller? Tror inte det, va?
Vad jag förstår som så är det väldigt många som ska föda nu. Jag tycker att det verkar vara en riktig babyboom.
Jaså.
För att jag tycker överallt när jag går på stan så möter jag magar som är ungefär i samma storlek som min.
Ja, du ser. Men det är stan är ett område som är otroligt barntätt överhuvudtaget faktiskt.
Det är det.
Ja, väldigt.
Det har jag märkt nu. Och det kanske man märker speciellt eftersom man är gravid själv.
Men nu ser tillbaka på den här graviditeten nu. För det kan du ju verkligen göra. För nu har du gjort din graviditet praktiskt taget. Nu är du färdig liksom. Vad ser du tillbaka på? Tycker du att det har varit... Det går inte som sagt att förvänta sig hur det ska vara. Men när du ser tillbaka på det, vad är ditt första allmänna intryck? Du har mått bra har redan sagt. Men när du ser tillbaka på det, alltså, vad har du för känsla och bild av det? Liksom?
Alltså jag har ju flera olika känslor. Men när jag väl insåg att jag var gravid så var det ju total lycka.
Mm.
Att få dela den tillsammans med min sambo. Att äntligen ska vi få bli en liten familj.
Mm.
Nästa lycka, det var ju när magen började komma, för man kände sig så otroligt vacker och kvinnlig. Och
det var det också, eller är det också. Det är verkligen fantastiskt vacker.
Tack. Så det tyckte jag var jättekul när man verkligen kunde visa att nu är jag gravid.
Mm.
Och så självklart när första sparken kom, det var ju... visste jag inte riktigt att det var det. Jag tyckte bara, vad var det där för någonting? Och sen efter en liten stund insåg jag ju att... Det var förmodligen det. Och sen det som nu då. Att när man börjar se fram emot det. Se fram emot det här lilla barnet. Och ja, hela förlossningsupplevelsen. Och en upplevelse som jag och min sambo ska få ha tillsammans.
Mm.
Som ett team.
Mm.
Och det tycker jag känns häftigt.
Ja visst, vad kul.
Jag måste säga att det är olika faser i graviditeten som man kommer att blicka tillbaka till.
Precis, och så är det kapitlet liksom över nu. Det är inte klokt egentligen. En jättestor resa, jättelång väg till att bli gravid. En resa i sig som man kan prata om hur länge som helst egentligen, tror jag. Och sen så är det graviditeten och sen så är det liksom klart. Det är konstigt, va?
Ja, alltså det har ju, när man tittar tillbaka så... Känns det som att det har gått otroligt snabbt.
Mm.
Men inte för snabbt. Jag tycker ändå att jag har fått att jag har hunnit med.
Ja.
Både i kropp och själ.
Mm.
Och vänja mig vid att nu ska jag faktiskt inte vara ensam längre. Utan nu är det en liten varelse som ska vara beroende av mig eller av oss.
Ja, precis. Nej, men det är ju det som är grejen. Och jag minns att jag tänkte, nu ser jag på min räkning här, vi har pratat i 30 minuter redan, det är fascinerande, det går fort här. Och vi ska avsluta snart. För nu tänkte jag också säga att jag tänker ta och ha med dig igen här på förlossningsfredag som jag kommer att ha en dag när du får berätta om förlossningen sen också.
Ja, precis.
Och sen så får du väl vara återkommande gäst hos mig och prata om... ditt liv som mamma på mamma måndag sen också. Och det ska bli jättekul att få följa dig vidare som jag har varit med ända från början också. Och sådär. Men jag tror vi ska ta och runda av här faktiskt. Så det inte blir jättelångt. Och så. Men det här var väl en jättebra första inblick i hur det kan vara att vara gravid genom IVF. Och, och hur det har känts för dig bakåt. Som sagt, fortsättning följer med Nicole. Men tack så jättemycket för att du ville ställa upp, Nicole, och var min första gäst.
Ja, tack själv.
Jag hoppas det blir bra. Vi återkommer till dig. Och så får du ha en trevlig helg nu då. För nu är det ju faktiskt helg. Nu kommer det här att sändas på måndag. Men vi kör söndag däremellan, du och jag i alla fall. Okej?
Okay. Det låter bra.
Och så ses vi snart igen på den här magpodden.
Det gör vi.
Bra. Hej då, Nicole.
Tack, hej då.